hörde jag en som delade en liten bild och sa så här: föreställ dig att det skulle bli olagligt att vara kristen i Sverige. Skulle det då, bara genom att titta på ditt liv, gå att samla ihop tillräckligt med bevis för att få en fällande dom över dig? Skulle det gå genom att titta på hur du lever ditt liv att bevisa att du var kristen? Lite det är liksom vår take på Jakobsbrevet nu i våra predikningar här i oktober. Vi har ett tema som heter hur visar sig tron? Hur visar sig tron? Och för 2 söndagar sedan så inledde Ludvig genom att predika om hur tron visar sig i prövningar. Han beskrev hur Jakob framför allt beskriver en tro som kanske snarare skulle beskrivas som en trofasthet, en trohet eller en överlåtelse. Och så uppmanar han oss att hålla fast vid den tron, för det är den som kommer bära dig genom prövningar och motgångar. Och sen förra söndagen så fortsatte Ellen utifrån kapitel 2 och pratade om hur tron visar sig i handlingar. Och så tog hon upp det här gamla härliga begreppet från våra gamla stadgar, våra originalstadgar, med att tron måste få uttrycka sig i allmänneliga eller allmänmänskliga kärlekshandlingar. Men tron måste göra det, annars dör den. Annars förkrymper den, torkar ut och leder inte till någonting. Vår tro måste få ta sig uttryck och visa sig. Och idag har vi kommit fram till kapitel 3 och jag har fått i uppdrag att tala om hur tron visar sig i det vi säger. Och jag har med mig Marie-Louise här som ska få läsa kapitel 3 från Jakobsbrevet för oss.
Mina bröder, bli inte lärare allesammans. Ni vet att ni får en strängare dom. Ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig. Och han kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styr rorsmannen det med det lilla rodret dit han vill. På samma sätt med tungan. Det är en liten lem, men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och tungan är en eld. Själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp. Den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Det finns ingen art bland fyrfota djur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. Men tungan kan ingen människa betvinga, oregelig och ond som den är och full av dödlig gift. Med den tackar och lovar vi vår Herre och Fader, men med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten. Och mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge sötvatten. Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhädelse i era hjärtan ska ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig och demonisk. Där det finns avund och självhädelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig. Rik på barmhärtighet och goda gärningar. Omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.
Amen. Och tack. Jakob, jag vet inte vad du känner. Det är ju liksom ord och inga visor i Jakobsbrevet. Han är krass och lite kärv kan man känna ibland. Ibland känner jag så här. Skulle nog inte riktigt ha vågat uttrycka mig riktigt så skarpt som Jakob gör. Men så uttrycker han det. Jag har fått i uppdraget att tala utifrån Jakobsbrevet 3 om hur tron visar sig i det vi säger. Och jag kommer börja där, för det är där Jakob själv börjar. Men jag kommer inte riktigt kunna hålla mig till det uppdraget, för det gör inte Jakob heller. Han pratar inte bara om vad vi säger, utan han börjar ju faktiskt prata om var kommer det ifrån. Det blir en uppmaning som först är, var noga med vad du säger. För våra ord spelar faktiskt roll. Våra ord gör skillnad. Så vaka på det. Men sen så säger han, men var är det de där orden kommer ifrån? Vaka ännu mer över det. Källan till orden. Så det är lite det jag kommer prata om idag. Jag kommer komma in på det där svåra ordet som i min egen bibel så är det ett av få ställen. Jag brukar inte stryka under. Jag vet vissa gör det i sina biblar. Jag gör inte det. Men det finns ett ställe som jag har satt en sån här liten stjärna i kanten på. Och det är just här, när man helt plötsligt kommer till ett ord som heter vandel. Och 20-åriga Isak som nyss hade köpt den här bibeln och skulle börja på bibelskola läste Jakobsbrevet och fattade ingenting. Vadå vandel? Så då finns det en liten så här notering längst ner på min sida. Vandel är lika med uppförande, livshållning. Så har ni lärt er den glosan också. Men vi gör som Jakob och tar vårt avstamp i våra ord. Våra ord spelar roll. Vad vi säger gör skillnad. Och på ett sätt kan man ju fastna för det här att Jakob verkar liksom använda så negativa bilder och så negativt språk. Ta negativa exempel och så kan man tänka att allt det här är dåligt. Men egentligen så är hans ansats är ju inte bara dålig. Utan han säger så här, dina ord gör skillnad. De kan bygga upp, de kan bryta ner. Med dina ord så kan du lyfta en människa, du kan sänka en människa. Du kan använda dina ord till gott eller till ont. Men de kommer att göra skillnad, de betyder något. Och i grunden kan man säga att Jakob har en väldigt positiv syn på människan. Alltså vi har kraft, vi har makt, vi har förmåga att påverka vår omgivning. Annars hade han inte skrivit som han gör. Men han har en ganska hög syn på människan. Vi är inte bara liksom en drivved eller vrakspillra som ligger på livets ocean och guppar runt liksom och drivs hit och dit av vågor och vindar och strömmar. Utan vi är ett fartyg som har en rorsman. Och om vi vill så kan vi ta ut riktningen. Och faktiskt styra våra liv dit vi vill. Vi är skapade till Guds avbild. Han beskriver människan så. Som skapat till Guds avbild. Och jag tror att han ser framför sig en Gud som redan från början skapar allting genom att tala. Och så säger Jakob. Om vi är Guds avbilder. Då har vi makt i våra ord. Vi kan få vara medskapare tillsammans med Gud. När vi talar ut någonting, när vi talar ut ord, då gör det faktiskt skillnad. Vi kan tala ut ord som gör att saker blir till. Vi kan få vara medskapare tillsammans med Gud. Vi kan få vara med genom våra ord och breda ut Guds rike. Vi skulle också med våra ord, om vi vill, kunna vara med och skapa ett rent helvete på jorden. Den makten har vi. Vad vi säger spelar roll. Våra ord gör faktiskt skillnad. Jag vet inte om du har hört det någon gång, men barn som växer upp och blir väldigt starka. Jag hade en sån klasskompis när jag gick på högstadiet i sjuan. När han var i sjuan så var han redan 1,90 lång och kunde slå niorna i armbrytning. Han var väldigt, väldigt stark. När man är så stark i tidig ålder, då får man lära sig att med stor styrka så kommer också ett stort ansvar. Det är viktigt vad man gör med sin förmåga. Du kan skada människor. Så han fick lära sig att vara försiktig. Så tänk att Jakob säger, vi har fått stor makt i vår tunga, i våra ord, i vårt språk. Men med den makten kommer ett ansvar. Så det är det första Jakob vill säga. Och det kanske lät mer positivt nu när jag sa det. Jag vet inte, än när Jakob säger det. Han är liksom lite mer, han varnar mer för allvaret och det liksom potentiellt farliga i att missbruka orden. Och jag vet inte vad du tänker. Alltså, man kan ju känna lite så här, bara, Jakob, alltså hur neggig var han som person? Eller var han riktigt mörk? Liksom så här, bara rakt ner i allt deppigt. Var han tvungen att säga det så negativt? Kunde inte liksom ta det lite peppigare? Eller varför skriver han så här? Han kanske skriver till ett sammanhang där det verkligen orden har börjat användas så destruktivt. Det liksom har spårat fullkomligt ut i de här församlingarna han skriver till. Så att nu måste han, för att vända på det här, ta i med hårdhandskarna. Jag vet inte. Det kan säkert vara både det ena och det andra. Jag känner inte Jakob personligen. Han kanske var neggig som person. Men jag tror, om man läser Jakobs brevet, att man anar att det finns en annan anledning som ligger bakom det här. Att han uttrycker sig så negativt och krasst. Jag ska återkomma till det. Men vid flera tillfällen i Jakobs brevet, om du läser från början till slut, det är 5 kapitel. Så vid flera tillfällen så kommer du hitta nästan direkta citat från Jesus. Och även när det inte är direkta citat så kommer du hitta anspelningar och likheter. Liksom, det är som att Jakob, han lever med förkunnelsen från Jesus. Och i allt det han uttrycker så märker man att det liksom tränger igenom. Det är som att Jakob försöker säga samma sak som Jesus sa. Men ibland använder han sina egna ord för det. Och just det här, när han ska tala om våra ord och vad vi säger, så hör man extra tydligt, skulle jag säga, hur det Jesus sa lyser igenom. Och här kommer, jag ska ta ett bibelord från Lukas kapitel 6. Jag skulle kunna ha tagit många, men det här är det som uttrycker allra tydligast. Jag bara se om ni hänger med på varför Jakob uttrycker sig så negativt om vårt språk. Så här säger Jesus. Ett bra träd bär aldrig usel frukt. Inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. Än så länge, hör ni, det låter ju väldigt, väldigt likt delar av det som Marie läste, eller hur? Om olika frukter på olika trädslag och sådär. Sen fortsätter Jesus. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Och sen kommer det som har blivit ett ordspråk i svenska språket. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. Eller som vi brukar säga i dagligt tal. Det hjärtat är fullt av talar munnen. Har ni hört det ordspråket? Det är härifrån det kommer, från Jesus. Jag tror att det är det här Jakob har i bakhuvudet. Och anledningen till att han är så negativ. För han har en ganska krass syn på vår förmåga att faktiskt påverka det vi säger. Vi har ett stor makt och ett stort ansvar, men vi har faktiskt en ganska liten förmåga att styra över det. Vi blir ganska utelämnade i vårt språk. Och jag vet inte om du har märkt av det någon gång, hur svårt det kan vara att styra sitt språk. Språket styr sig ganska mycket automatiskt. Man tänker inte på vilka ord man använder, hur man uttrycker sig. Det kommer liksom. Men jag vet inte, om du har flyttat någon gång eller så här bytt sammanhang, kanske börjat på en ny arbetsplats, börjat en utbildning, eller så här, nytt sammanhang som du har klivit in i. Om du har noterat vad som händer med ditt sätt att prata, man märker ofta inte själv, utan märker när man kommer hem igen efter att ha bott borta ett tag, och de säger så här. Jag är från Skåne, det hörs knappt, så det är ett bra exempel på det här. När jag hade bott hemifrån de där första åren, flyttat från Skåne och kom hem, så sa de så här: Isak, du pratar uppländska. Det är så man säger i Skåne, det tyckte inte ni var kul, det tycker de är kul i Skåne. Eller ofta säger de kanske till och med norrländska. Men det är lite oklart i Skåne. Men när man kommer till nya sammanhang så kan man ju liksom lägga sig till med nya uttryck, nya ord. Börjar man på en utbildning blir det väldigt tydligt. Man lär sig nya ord som man börjar pröva att använda. Men man kan ändra språkmelodi eller dialekt, som i mitt fall. Man kan ändra jargong. Man kan börja prata på nya sätt. Och jag tror att det är lite så Jakob säger också. Du kommer att prata, eller du kommer tala som den du umgås med. Umgås du med Gud och låter honom forma ditt hjärta? Eller som Jakob säger, om du formas av visheten från ovan, så skulle han kalla det. Men vi fattar vad han menar. Om du låter Gud prägla dig, då kommer det forma hur du talar. Då kommer det forma din jargong eller din dialekt, dina uttryck. Och det är ju här han verkligen spetsar till det, som man liksom nästan ryggar undan, eller hur? Men så säger han så här: men umgås du med världen? Umgås du med demoniska krafter? Då kommer det också påverka hur du pratar. Och det är klart, han drar det långt. Man känner så här: men Jakob, nu är du väl lite väl svart och vit. Måste allting vara umgås med Gud, vishet från ovan eller demoniska makter? Liksom, finns det inte någon gråskala däremellan? Alltså på ett sätt, han spetsar till det. Så här gör ju Jesus också. Han spetsar ju till det för att han vill, så får det inte vara. Det får inte vara både välsignelse och förbannelse. Men han gör ju det för att han är väl medveten om att för det mesta är det både och. Ur samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Det ska inte vara så, men det är så. Okej, vi lever i en gråskala. Vi ska bort därifrån. Och han ger ju oss ett högt ideal. Den som är fullkomlig i sitt tal. Eller hur? Utan brist i sitt tal. Han är fullkomlig. Samtidigt som man säger, men ingen av oss är perfekt, utan alla felar vi. Så han fattar ju hur verkligheten ser ut. Men ändå, sträck dig mot det där. Och jag tror inte heller att vi ska tolka Jakob som att han menar att vi är fullkomligt utelämnade i vårt sätt att prata. Alltså att vi inte kan styra det. Då hade han ju inte behövt skriva den här uppmaningen. Alltså hade det varit lönlöst hade han ju kunnat, då kan jag hoppa över kapitel 3 och gå direkt på kapitel 4. Om det ändå inte spelade någon roll. Alltså vi är inte fullkomligt hjälplösa. Men det är svårt. Eller hur? Det är svårt. Det är nästan omöjligt. Vi behöver hjälp med det här. Och till syvende och sist. Och det är det här han kommer fram till. Till syvende och sist. Vad som finns i ditt hjärta. Det kommer att visa sig. Vad du längtar efter, vad du drömmer om, vad du är passionerad för, vad du matar dig med, vad du hungrar efter. Det kommer visa sig förr eller senare i ditt sätt att uttrycka dig och tala. Okej, vad har jag sagt hittills? Så har jag sagt, vad vi säger spelar roll, det gör skillnad. Vi kan inte styra det fullt ut, utan vi behöver faktiskt hjälp av Gud och låta oss formas i vårt hjärta, i vårt inre, i vår karaktär. Så jobbar vi med vad vi säger och hur vi beter oss. På ett sätt hade jag kunnat avsluta min predikan här, göra någon lite spin på det. Men jag kan inte riktigt det, för jag tycker inte riktigt att jag gör Jakob rättvisa om jag slutar här. Jakob är en jude och tänker som en jude. Eller jag kanske snarare ska uttrycka det. Jakob är en Jesus-troende jude. Och uttrycker sig som en Jesus-troende jude. Och det finns, jag måste få förklara Jakob lite för er på det sättet också. För det finns en nyckelvers i kapitel 3 som jag nästan tycker blir obegriplig. Om jag inte får teckna lite historisk bakgrund för er också. Så jag ska tillåta mig att göra det. Hoppas ni hänger med på det. Men jag vet inte vad du är van vid. Men jag kan tycka ibland i våra sammanhang att vi ganska ofta pratar om frälsning. Som att det framför allt handlar om vad vi blir räddade från. Alltså frälsning, att bli räddad. Men vad är det vi ska slippa undan? Och på ett sätt är det inte så konstigt, för när vi använder just det ordet frälsning, alltså räddning, att bli räddad, så ligger det ju i det ordets natur, i den bilden, att det handlar om vad blir jag räddad från? Men det är inte det enda ordet eller språket som Bibeln, Nya testamentet, använder för frälsning. Det är en del av det, det är därför vi har det ordet. Men det finns en annan del som mer handlar om vad vi blir räddade till. Och för Jakob så skulle jag säga att det här andra, att bli räddad till någonting, det är liksom det som är grejen. Ja. Alltså han nämner också frälsning i sitt brev. Men det är inte det som är grejen. Grejen är ju det här andra. Vad är det jag har blivit räddad till? Vad är det jag har blivit inbjuden till? Och det här som jag bad Marie att läsa psalm 1 tidigt i. För jag tror att vid sidan av det här ordet frälsning, räddning, så finns det ett annat ord som är nästan ännu viktigare, ännu mer levande och ännu mer laddat för Jakob. Och det är just det ordet som inleder psalm 1. Lycklig. Lycklig den som. I gamla översättningar, ni som är äldre, så stod det inte lycklig. Vad stod det då? Salig, eller ja, det var någon som var riktigt gammal, säll. Ja, salig eller säll. Det betyder samma sak. Men salig den som, eller lycklig den som. För den av er som är lite bibelbevandrad så känner ni igen det från Jesus också. Bergspredikan till exempel, Matteus 5. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Ni ska bli mättade. Salig den som, salig den som, salig den som. Alltså Jesus gör på samma sätt. Han vill teckna en bild av ett liv som inte bara handlar om att bli rädda från någonting utan till någonting. Det Jakob kommer ifrån, det är att han kommer från ett folk, judarna, som lever och väntar under flera hundra år på Guds ingripande i världen, på Guds räddning. De väntar aktivt efter den. Gud skulle sända sin kung, Messias, och upprätta sitt rike, Guds rike, det messianska riket på jorden. Det var grejen, att man skulle få gå in i ett nytt rike, vad jag skulle bli räddad till. Och bakom det här, förutom det här lycklig, alltså anledningen till att man blir lycklig i det riket är för att det där riket är inte vilket rike som helst. Utan det är ett rike som ska präglas av shalom. Det ska präglas av shalom. Och här märker man, jag vet inte om ni märker också, men bibelöversättningarna och i vårt sätt att prata, alltså vi får inte till det på svenska. Vi har inget bra ord för shalom. Ibland står det frid, det vi så ofta tänker på det, frid. Och judarna hälsar varandra med shalom och vi hälsar varandra förr. Om man var lite from så sa man frid. Alltså det är samma sak. Men det fångar verkligen inte in det ordet. Och då har vi ett annat ord som vi också gärna vill använda, fred. Och i nyare översättningar använder man ibland det. Frid, fred. På engelskan får ihop det där lite bättre med ordet peace. Ni som kan engelska hör på en gång, peace. Det kan betyda både fred och frid, eller hur? I ett ord. Nu ska jag stöka till det ännu mer för er. När en jude tänker på ordet shalom så räcker inte ens peace. Alltså shalom är inte bara, alltså, ja det är fred, alltså avsaknad av krig och konflikter. Ja, det är frid. Alltså att mitt hjärta finner någon slags lugn. Att tankar, oro, rädsla, sorg, kamp liksom släpper taget av mitt inre. Ja, det är shalom. Men det är så mycket mer. Shalom är det här riket som inträder i världen. Där Guds vilja sker på alla nivåer. Alla nivåer. Och det betyder att shalom också är att ingen längre ska vara hungrig. Att ingen längre ska vara törstig. Att alla ska ha tak över huvudet. Det är också shalom. Det är också att det inte kommer finnas något lidande. Inga sjukdomar. Ingen död. Det är kanske lite oklart för en jude. Det blir tydligt för en Jesus-troende jude i alla fall. Så jag kan sträcka mig så långt. Shalom är så mycket mer. Och då, när jag säger... Nu har jag gett er lite bakgrund, men då förstår jag. När Jakob tänker lycklig, när Jesus säger salig, så hör ni, det är liksom inte ett litet glädjeskutt så här, i hjärtat. Det pirrar till lite. Utan så här, det här är en lycka som grundar sig på den djupaste och mest fundamentala löftet i Bibeln. Som vi kristna liksom får ta emot och vänta på. Att en dag ska Gud upprätta hela den här skapelsen. Och allting ska bli som Gud hade tänkt det. Och den tillvaron, ja men där är man lycklig. Eller hur? Där är man salig. Och så sa man förr, salig den och den. Alltså man menar, nu har de dött. Alltså nu får de vara där. Nu får de uppleva det som är det perfekta. De är lyckliga de. Lyckliga de som har fått gå före oss till den perfekta tillvaron. Det här är ett ord som jag kanske egentligen tycker vi ska upptäcka igen. Det är vackert. Salig. Nu går jag igång för mycket så nu tappar jag liksom vad jag är egentligen. Jag ska knyta ihop det här. Alltså varför bryr jag mig om att blanda in det här när jag ska prata om Jakobsbrevets tredje kapitel? Om hur tron visar sig när vi pratar. Jo, för om vi inte har med oss det här, då missar vi någonting djupare i det som Jakob försöker säga. Liksom, i allt det här han säger om hur vi ska prata och hur vi ska leva, så är han på väg till en mening som avslutar hela det här sammanhanget och som sammanfattar det. Och har vi inte den här bakgrunden med oss, så tror jag att det är lätt att vi missar det. Och jag ska bara ta upp det, för ni kommer säkert inte ihåg vad som var sista versen. Jakobsbrevet kapitel 3, vers 18 då. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid. Eller om man kanske borde läsa, rättfärdighet utsås i shalom och bär frukt för dem som håller shalom. Hör ni hur det ekar psalm 1? Lycklig den som har sin lust i Herrens lag. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär frukt i rätt tid och aldrig vissnar bladen. Lycklig den som. Lycklig den som får vara rättfärdig och utså shalom. För de bär frukt när de håller shalom. Tidigare i Jakobsbrevet, det blir ännu tydligare om man tar den, så nu får ni en vers till. Men i kapitel 1 så säger han exakt det här, fast tvärtom. Ni får den också. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede. Till en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt för Gud. Ge akt på hur ni talar. Skulle man sagt på gammal kristianesiska. Ge akt på hur ni talar. Alltså vad är det Jakob säger? Men han säger inte bara, åh vi blir räddade från den här onda världen. Utan han säger, här finns en ny tillvaro som du blir inbjuden till. Välkommen att vara med. Ditt liv, dina ord, dina handlingar kommer göra skillnad. Så ta vara på dem. För du kan få vara med och bygga Guds rike. Du kan få vara med att så ut Guds shalom. Guds rike i den här tillvaron redan nu.